Just det, Niklas, du såg den där, eller ni såg ju den där actionfilmen jag spelade in med, sorry.
Ja.
Nice.
Ett mästerverk.
Spränger henne i luften och så blir jag... Help me! Help me!
Det är något såhär, hello everyone, my name is sorry, och sen puff.
From Kim Jong-il with love.
Korean versus missile. She had stole kimchi from the mob. Oh, okay.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Tommy, Filma, Niklas och Emilio. Filmpodcasten som vågar dissa tv-serien Mad Men. Med mig idag som vanligt har jag Emilio Spinetti och Niklas Lundqvist. Allt bra mina kära vänner.
Jo tack, jo tack.
Jättebra faktiskt.
Säger Niklas med en dyster ton.
Ni låter väldigt dystra faktiskt. Det här är ju vårt sista avsnitt nu innan vi ska... krona fjolårets 2011s bästa filmer.
Det är sant.
Det är liksom sista spurten nu för att man ska ha hunnit sett det bästa från 2011, vilket känns som jag inte har gjort faktiskt. Det är mycket jag har missat.
Ja, jag känner att jag har missat så sjukt mycket filmer som jag vet borde vara med på den här listan. Så att jag får bara nominera Ice Age-trilogin och hoppas på det bästa.
Försökte du bolla över där till mig nu, Emilio, för jag har ju sett Ice Age.
Ja, men jag ska säga det. Jag har försökt lite med det. Du har väl sett Ice Age, så jag tycker vi kan börja med den sen. Men,
Vi skiter i försnacket. Vi kör på direkt med vad vi sett innan vi går till kvällens huvudfilm. Jag har faktiskt sett Ice Age-trilogin för första gången. Vad kan man säga? Lite väl hysterisk tempo för min egen smak.
Jasså?
Ja, men det är det där som jag alltid sagt om animerat film, att jag gav ju alla de här filmerna en straight efter, alltså. Det är sämsta skit jag sett i animationsväg. Det handlar ju om tredimensionella djur.
Ja, det är väl en bra premise för en animerad manfilm.
Ja, jag vet inte, det passar bara inte för mig. Jag fick skitont i huvudet. Jag fattar inte, alltså jag såg alla tre filmer. Jag fattar inte vad som var. Jag bara försvann någon slags liksom nirvana när jag var inne på andra filmer. Så jag fattar inte om det var första, andra eller tredje filmen jag satt och såg.
Ja.
Såg ingen skillnad. Det var bara, alltså det var 4,5 timmar. Wow! Jag vet inte hur många sådana scener var. Alltså. Trilla ner från ett träd, trilla ner på en jävla rutschbana när jag kollar annars klockan med någonting som varit en jävla domino. Kan inte komma på något roligare, sånt där har vi sett så jävla mycket.
Det är sånt som funkar samtidigt. Ice Age var väl lite den filmen som liksom skapade den här genren, var det inte det riktigt? Lite.
Vilken genre?
Ja, men den här med galna, eller djur som ska ta sig från en plats till en annan. Lite också i någon sån här cutting edge datoranimation också. Den var väl ganska spektakulärt animerad egentligen, eller för sig Toy Story. Nej, nu har jag dribblat bort mig.
Fast Toy Story och Ice Age tycker jag inte är riktigt lika jämförbara. Alltså, Ice Age är ju mer liksom så här löjlig classic än Toy Story. Toy Story liksom fokuserar ju rätt mycket på story och karaktärs grejer i sina filmer. Det här är ju mest så här, du vet, där mismatched paret som liksom måste leva med varandra i alla fall och gör konstiga saker.
Det är en film i Ice Age 2 när de där två mammutarna, eller man får inte se när de knullar, men han proposar för att de ska knulla. Jag har aldrig känt sånt. Det är det enda de försöker liksom så här blanda in lite så här vuxen, inte humor, men vuxna, som bara vuxna förstår. Det är en mammut som tror att han är den sista mammuten på hela jorden. Nu träffar den här tjejmammuten. Här, ja, nu när det bara vi två i den här världen så vet vad vi måste göra från och med nu. Bara, vadå, vad menar du? Jag vill inte gå in på detaljer, men vi måste producera andra.
Lite subtilt så här.
Ja.
Men alltså jag kan tycka att Ice Age, det är liksom för den som startade den här vågen med typ så här Madagaskar, Kung Fu Panda, Happy Feet.
Jag kommer ihåg att
Rio.
Jag tror nästan har rätt där. Jag kommer ihåg att när jag såg den första gången med min polare så såg jag om den direkt efteråt för jag tyckte den var så rolig. Så det vet inte, då var det lite om man sett så många så djur.
Men du är ju född 2002, det kan jag ändå förstå att du är ändå uppväxt med det här, men...
Ja. Såg du dem på svenska eller engelska? För att det där tycker jag gör ett stort skillnad.
Ja, engelska såklart. Ja. Svenska kan jag inte se.
Dock så är Mulan mycket bättre på svenska, måste jag säga. Apropå... Okay. animationer som är bättre på svenska. Mulan är så...
Jag tror att Pocahontas som förstörde för min liksom så här animerad... Jag älskade ju animerad, eller älskade, men tyckte det var helt okej animerad film när jag var liten. Men sen när jag såg Pocahontas så var jag allvarligt så uttråkad.
När du var liten tyckte du att animerad film var helt okej. Du var killen som kollade på Bully Bumpa, så kom jag så tecknad film. Du bara...
Så kollade aldrig på Bullybumpa. Vi satt ju hemma hos Niklas på Terminator 2 Hajen. Jag hade ju så jävla mycket bättre saker att titta på än Trasdockorna och sånt där. Jag var ju värsta svåra killen, kommer jag ihåg, när killarna i min klass typ trean samlades upp så här på skolgården. Så här, fan, såg ni senaste veckan på Disney Dags? Jag bara, alltså grabbar, såg ni inte Twin Peaks? Man vet men Lars Holmes mördare är. Tog jag upp en så här gul blend och så gick jag iväg och rökte typ. Jag var lite för min tid kanske.
Ja, lite hipstervagn.
Ja, jag som startade hipstertrenden.
Stora vågen började hälsa.
Nej, Isets, det är bara skit alltihop. Skit i det. Det är mitt slutliga betyg. Nu går vi vidare.
Okej.
Ja.
Okej.
Vad har ni sett, mina herrar?
Det ska jag ta en stick in här med en Abduction heter den. Med Taylor Lautner från Twilight-filmerna. Han spelar Jacob där. Emilio, är det något du är bekant med?
Jag har faktiskt den största filmen.
Du har det? Okej.
Okay.
Ja, det är inte så mycket mer med det. Men det är i alla fall, det här var hans första liksom, leading man role. Liksom. Han ska bevisa att han kan spela mer än så här, snygg varul. Han kan vara en leading man också. Men det tycker jag inte att han klarar av riktigt. Jag tycker han är ganska okarismatisk och dålig i den här filmen. Där han är på flykt hela tiden från dels CIA tror jag. Och även så här, terrorister från Serbien. För han kommer fram till att hans föräldrar är inte de som man tror att de är. De är istället agenter som har satts för att liksom, beskydda honom. För att han har något värdefullt som han inte riktigt vet vad det är. Men så får de här terroristerna nys om honom och attackerar då hans familj. Föräldrarna dödas och han och hans tjejkompis smiter. och så blir det en liten jakt där runt USA. Och det låter väl ganska tråkigt, men sen så... filmen har ett S i rockärmen och det är Mikael Nyqvist som spelar då terroristledaren. Som då ger sig av till USA för att då ta hand om det här personligen. Och anledningen till att jag ville se den här filmen, det var ju efter Tommys Mission Impossible-recension där, Post Protocol, när du sa att han har sånt här stone face hela filmen och att han är så kass. Och
okarismatisk.
Okarismatisk. Och han är... nästan hela filmen här så har han en sån där stone face hela tiden. Han är bara en, det är som han har typ så här förstelnats eller någonting och han är inte.
Det var nästan spot on där alltså, på min sida.
Det var verkligen det. Det känns som att det här är hans liksom det är hans paradroll så här, liksom så här, att utländsk terrorist som kommer men som inte har så mycket känslor att visa. Så se hur länge han kan hålla uppe det eller om det blir några andra roller sen.
Han är körd. Micke, du är körd om du lyssnar på det här alltså, det är bara...
Kört.
Återvänd tillbaka till...
Du rök ditt lilla snöre.
Nyköping eller var du kommer ifrån alltså, det... Ingen vill ha dig där borta.
I Hollywood.
Ja. Skulle du anställa den här snubben, Niklas?
Alltså jag kan tänka mig att liksom amerikanerna har ju fått för sig att han är bra. Men det är han ju inte.
Men inte någon film. Jag vet inte vad han går för. Så ska du regissera en Mission Impossible-film och så säger han såhär: "But I heard this guy called Mikael Nyquist. What do you think about him, Mr. Nyquist?"
Well, he's not much of an actor, to be honest.
Oh, he's standing right, he's right behind you.
Oh, sorry, Michael.
Nej,
men i alla fall, det är lite tråkigt då att han inte säger så mycket i själva filmen. Men på slutet, vi kan spoila lite på slutet, att det är liksom, det är en showdown mellan Taylor Lautners karaktär Nathan och Mikael Nyquists karaktär Koslov på en fullsatt baseballarena där helt ologiskt, men särskilt som Mikael Nyquists karaktär, han skulle vara liksom så superhemlig terrorist där, men ändå så har han inga problem med att gå omkring på en så här baseballarena och så vara dryg och knuffa till folk så här.
Vadå, alltså på planen eller?
Det var ganska roligt med filmen att han är såhär baseballfans som typ så ramlar omkull sen när han kom fram.
Sen på svenska?
Inte på planen, alltså fans.
Ja, okay. Ah, okay. Han springer runt på läktar. Hur är det? Han är hemling, men han springer runt på en baseballplan mitt under en match och bara: "Hallå! I am Mikael."
Det skulle vara inte så diskret.
Nej, I'm not here.
Men det jag tänkte säga om den här filmen var att ja, han måste ha fått lätt för sig Nyquist för att han har så många repliker. Men i en scen, då har han en sjukt lång monolog när han liksom, och det ska vara den viktigaste scenen i hela filmen, när han liksom förklarar hur det ligger till, varför Nathan är så viktig då. Men alltså han, jag kan inte bestämma mig för om han är så här helt briljant i den här monologen eller helt jävla värdelös. Så sättet han säger replikerna på är så konstigt så här, alltså, de fastnar verkligen i huvudet, men det låter typ som att han sjunger fram dem på något sätt. Och
han kör en orup.
Ja, lite så där. Så vi ska faktiskt lyssna på ett klipp här från en av scenerna.
Okej.
Ja.
It's over, Nathan.
Trust me, Nathan. I'm here, son.
You're not as good as your father, Nathan.
Ja, där var ju det klippet. Och jag vet inte om om han ska liksom föreställa att han är en typ någon så här, att han försöker liksom ge amerikanerna vad de vill ha, liksom att det ska vara någon typ bred, konstig dialekt. Men det känns ju verkligen så här som att den har plockats från lite här och var. Vad säger du, Tommy, om det där?
Jag fick någon slags, började tänka på, jag vet inte varför jag började tänka på det. För det, jag tänkte på filmen Leon när Gary Oldman skriker till den här soldaten så här: "Everyone!" Står liksom manege där, så det här är jätte, alltså när jag hör den där Gary Oldman repliken så får jag liksom gåshud. Jag kan ju titta på YouTube bara, alltså det här är så jävla coolt. Men jag bara, nu har jag inte sett den här filmen, men du skickar det här ljudklippet till mig. Alltså jag höll ju, det går ju inte att skratta åt det. Alltså, samtidigt som du säger att liksom, vi ser ju det via liksom så svenska ögon, och amerikanerna ser det säkert på ett helt annat sätt än vad vi gör, tror jag.
Ja. Så, ja, men det är lite samma grej som det här Girl with the Dragon Tattoo, att vi själva tycker det låter jättekonstigt och onaturligt, men amerikanerna kanske tänker att ja, men det är så här svenska låter.
Eller ryssar.
Eller ryssar, eller serber, eller vad fan det är. De låter likadant allihopa.
Allt. Balkiskt. Ja.
Balkanskurkar. Sen vet jag inte om det finns så mycket mer att säga. Alltså den är ganska dålig och tråkig, den här filmen. Men sista 20 minuterna gör det faktiskt värd att se ändå på något sätt.
Ja, det är bra.
Hur sjukt den låter. Ja, det är inte bra, men det är så dåligt, konstigt och bizarrt. Och med det här med Mikael Nyquist när han liksom springer omkring. Det är faktiskt sevärda scener ändå liksom. Surrealistiskt på något sätt. Jag tycker att han springer omkring där som någon terrorist där på en baseballarena och jagar Jacob från Twilight-filmen.
Vad blir som slutbetyg då?
Det blir faktiskt okej, okay, vi kan säga hyr den, för att det är ändå duglig underhållning. Rätt så här, den är rätt snygg. Men ja.
Hur lång är
det? Det är tack vare Mikael Nyquist. Den är väl 1,40, så den kan du klämma om du pallar.
Ja, men det är
Mikael Nyquist hjälper och skälper filmen, kan man säga. Så han är, ja. Han gör ändå ett bestående intryck på något sätt. Så nu är jag sugen på Mission Impossible 4 här och se om det är likadant där.
Hur gör du med den då? Ska du gå och se den på bio eller inte?
Vi pratade om det, jag och Emilio, om det är värt det. Men vi tror nästan det, faktiskt. Även fast du har varnat oss. Men vi liksom...
Vi funderar på England och kollar på IMAX.
Ja, det vet jag fan om jag tycker det är värt.
Nej, det gör vi med Batman, men ja.
Ja.
Det var den.
Yes.
Vad har vi sett mer då? Vi har sett rätt så mycket samma filmer faktiskt.
Mm.
Ska vi ta lite Alfredsson?
Det kan vi nästan göra.
Ja, det tycker jag. Jag såg den för några timmar sedan, så det är bara...
Färsk i minnet.
Shoot, Emilio! Du som gillar att prata så jävla mycket.
Jag tycker det är så jävla skönt att sitta tyst och bara lyssna på Mikael Nyqvist. Men vi har i alla fall sett Tinker Tailor Soldier Spy. Tyckte vi att det var, kanske var dags nu när det har varit ute i typ en vecka. Så det är en film baserad på en bok med samma namn av Carré från, när är det från 74 tror jag. De gjorde en
gammal bok.
Ja, jag tror det är från 74 och så gjorde de en tv-serie 79 som blev rätt poppis i alla fall. Jag vet att min morsa och min farsa gillar den som fan. Mullvaden som den hette i Sverige. Men det är i alla fall en historia om en underrättelsetjänstagent i England som blir, han får sparken, men sen återinsatt som opartisk snubbe letar reda på en mullvad inom den högsta cirkeln The Circus, som den heter, inom brittisk underrättelsetjänst.
Det är alltså en förrädare, spion, det är som inte ett litet djur som springer omkring.
Gary Oldman springer runt med sig kvast, du vet, på kontoret, jagar en bilbok.
Ja, men det är så skönt.
Nu förstör du hela stämningen för den här filmen. För den.
Catch the damn mole! Ja. Men... ja. Hade du dock velat se den filmen?
Men...
hade du dock velat
se
den? Gary Oldman som exterminator på...
Okej, ja, nu måste vi gå vidare.
Ja. Jag har en liten tåre.
Ja, vad...
Men värt att nämna i svenska regissör Thomas Andersson som gör sin utomlands debut nu.
Mm. Jag tycker han gör det riktigt bra, vad tycker ni?
Som... Ja, det är väldigt Alfredsson, känns som. Snyggt foto, väldigt genomtänkt bild för bild, känns det.
Väldigt snyggt filmad.
Ja.
Väldigt snyggt filmad.
Väldigt brun, tycker jag.
Ja.
Alltså, det känns igen på de fyra när han ser brunt och låter den rätte komma in liksom. Han har sin stil, liksom, men den är jävligt snygg.
Den är jävligt snygg. Dock tänkte jag, jag vet inte om det bara var biografen, men det känns som att det var jävligt brusigt bildmässigt. Det var väldigt, Niklas, du vet vad jag pratar om.
Ja, det var inte Blu-ray-kvalitet direkt, kändes som. Men det kanske ska vara så. Vi diskuterade det.
Jag undrar om det var med mening så att det skulle liksom öka liksom retrokänslan lite, eller om det bara var SF som skövlade bort sig.
Jag vet faktiskt inte. Jag tyckte inte att det störde så mycket. Det passade ju ganska bra till den här filmen.
Det gjorde verkligen ingenting, men frågan är liksom så här, om man är den värd att köpa på Blu-ray då? Så sådär, då kan man lika gärna köpa på Blu-ray.
Jo, men så är det absolut. Förstod ni allting då i alla vändningar? Emilio, du pratade ju ganska intressant om efteråt där när att du satt liksom klistrad och
jo,
tittade på
för det är som så här, typ den här och typ jag vet inte, typ Inception var också så här liksom innan man gick och såg den så var folk typ så här, du kommer inte fatta någonting, alltså, den är så flippad så här. Så då satt jag verkligen, jag gick in för att okej, det här kommer vara en svår film, nu ska jag fan fatta det. Jag brukar ibland så köra, jag sa det till Niklas och Glazer flinade lite nonchalant åt mig. Så att jag brukar köra en liten så Amelie från Montmartre och jag vet inte, ibland så tittar jag runt på publiken i biografen. Jag tycker om liksom när så här ljuset studsar på folks huvuden, jag tycker om. Men den här gången så släppte jag inte bioduken en sekund med blicken. Alltså, för jag var så inne att det här ska vara svårt. Liksom. Nu måste jag hänga med. Men precis som Inception så tycker jag att det var lite överhypat att den ska vara så jättekrånglig. Jag hörde en recension, det var en snubbe som sa att han hade sett filmen, inte fattat någonting. Och sen efteråt när man var på väg ut ur biografen, så stod, det här var ju så att då stod ushersen, alltså de som jobbar där, stod och delade ut så här kartor med... Alltså, personernas koppling till varandra, typ så här, den här personen kände den här och han gjorde så, liksom, så att man fick en sån karta över filmen för att folk inte fattade vad som egentligen hände. Det tycker jag var löjligt, för att så var det ju verkligen inte.
Fast, jag tycker inte svår att förstå, men det den förlorar på tycker jag är, alltså, om man tänker på det visuella och allting som är så sjukt snyggt och skådespeleriet, jag tycker den som ska ha mest skit för det här är väl den som sitter vid redigeringsbordet. För jag tycker den känns jävla ojämnt klippt. Alltså helt plötsligt ser det nutid. Och sen helt plötsligt utspelar sig någon annanstans. Och så tar det 20-30 sekunder. Så bara, aha, och jävlar. Men det här är ju fan för flera månader sedan. Det här är ju innan liksom det här attentatet hände. Och så måste man liksom ställa om sig. Och sen hoppar den tillbaka igen till nutid. Alltså den gör ju säkert det typ så här 20-30 gånger. Utan liksom så här varna. Alltså det är ju ett jävligt modigt.
Jag störde mig faktiskt inte på det dock. Jag tycker man fattade rätt snabbt att det bara, okay,
men det enda du fattade var på Gary Oldmans glasögon. Det var ju att han hade nya och gamla glasögon. Det var ju typ det jag fick leta efter. Men liksom såhär, själva interiören och allting var ju samma sak. Sen var ju självklart liksom personens relationer och sånt där som var lite annorlunda märkt. Men du...
Nej, jag hade inget större problem, måste jag säga. Niklas, okay. Tyckte du också det var jobbigt eller?
Nej, inte just det faktiskt. Men jag tyckte jag gjorde en liten för krånglig för sig själv i onödan på något sätt. Vissa grejer var, det var lite kul efter filmen där jag hade gått och funderat hela filmen på vem den här Carla-karaktären var. Jag tänkte så här, vem fan är det? Och så här, vågar jag fråga Emilio vem det var eller framstår jag som en idiot? Och just då så säger Emilio, vem var den där Carla? Kan andra sig som inte fatt hängledare.
Ja, och hur många var egentligen homosexuella av alla de där?
Ja, jag tänkte också på det faktiskt.
Jag vet inte, jag kom fram till 3 stycken i alla fall.
Jag kom fram till
en.
3 eller
2. Ja.
3 eller 4.
Det känns alltså den hade ju så mycket att hämta verkligen, såna små saker verkligen liksom. Ja. Men jag vet inte, den känns lite för lång och tyckte också som Niklas sa att den kunde gjorts på lättare sätt faktiskt.
Jag tycker inte den var för lång. Jag tycker den var riktigt mysig att kolla på den, så att jag satt gärna kvar liksom den där stunden.
Jag vill försöka se lite bakfull. Alltså, måste en gång till. Alltså, slöja kroppen typ så. Och bara,
jag personligen, om jag säger lite mina slutliga intryck, så känner jag att den är väldigt snygg. Ensemblen är helt fantastisk. Man kommer inte se så här många bra skådespelare under den och samma film, känns som 2011. Möjligtvis Contagion. Jag tycker att den är lite för långsam. Och att payoff när payoffen kommer, då har jag liksom känt att det liksom, det lyfter aldrig liksom som du bör göra på slut. Sitter bara, hopp, okej, det var dels den som var mullvaden och så vidare. Jag tror lite att det är så att jag sitter hela tiden och försöker förstå allting. Riktigt liksom sugs in i filmen och liksom känner för karaktärerna på något sätt. Ja. Jag tror att det är det som förstör för mig, att jag måste nog se den en gång till. Och då är det mycket möjligt att jag kommer tycka att den är bättre. För då kan man liksom bara ta mer av filmen än vad det var nu.
Det är det som är grejen med såna här filmer. Liksom. Man sitter ju och tänker jävligt mycket. Man låter inte filmen bara ta med en bit den vill. Utan man sitter ju och försöker jobba sig dit själv liksom, under hela filmen. När man ser om en sån här film och man redan vet alla liksom, så här, twists och vad som kommer hända. Då är det mycket mer att man bara kan sitta och plocka så här, små detaljer. Liksom, för man kan bara drifta iväg lite. Så att jag ser fan fram emot att se om den här. Alltså, jag tror den kommer vara
sjukt en andra gången. Jag vill också se om den. Men just som det är nu så känner jag att den inte riktigt når så högt som jag hade trott att den skulle göra. Även fast den är väldigt snygg och välspelad och så vidare. Det är en bra film, men jag tycker inte att den är så bra som alla har försökt få den till att vara.
Ja, lite överhyped. Det känns som att man ska tycka om den. Den känns som en sån här tättorulle nästan, tycker jag nästan. Säkert från de svenska liksom, kritikernas sida. Alla har ju nästan bara femmat en rak dag.
De vill väl pusha lite för svenska regissörer också,
jag vet. Jo, men jag vet inte. Känns ja. Det som, liksom, här är också en sån där film. Den som fattar.
Ja. Jag tycker då Gary Oldman var grym. Hela castet var ju fan bra, men Gary Oldman var grym som Smiley.
Han borde få en Oscar, tycker jag.
Ja.
Och det borde bli fotot. Och tycker jag är värd en Oscar också.
Oscar värd.
Och scenografin också. Det känns ju verkligen som att man är på liksom 70-talet där kalla kriget. Det är väldigt snygg.
Ja, snygg och bra skådespelare. Bra. Jag säger fan hyren, säger jag.
Och jag säger också hyren, måste jag säga.
Jag säger serien.
Än så länge.
Jag tycker det var jävligt kul att se den på bio faktiskt.
Dock, Emilio, ska vi tillägga vad som hände innan bilsöket? Det var att kika tillbaka där.
Det kanske är det som gjorde det lite svårare att hänga med. Man satt där och tänkte på.
Ja, vi var hungriga på slutet. Ja. Vi var hungriga.
Vi gjorde ju så att vi skulle gå och se den här filmen. Det var jag och Niklas och så var det Busbröderna och våran förre producent innan Niklas själv tog över. Daniel Gleisner som fick sparken där efter lite incidenter med illegala substanser. Men vi skulle gå och se den här filmen. Så vi träffas i biografen och så är vi hungriga. Vi hämtar ut biljetten. Ja, vi går och käkar. Vart går vi och käkar, Niklas?
En nyöppnad Jensens Böfehus.
Som finns där på Sergelgången. Och ja, hur lång tid tog det innan vi ens fick sitta ner? Det var en halvfull restaurang. Och en, det tog ju säkert i alla fall en 5-10 minuter innan de ens kom och ledde till bord.
Och vi hade typ en timme och 20 minuter på oss när vi kom dit, tror jag. Ja. Alltså innan filmen skulle börja. Det kändes som att på en halvfull restaurang det borde inte ta så himla lång tid. Vi borde hinna äta liksom.
Ja. Men?
Men så vi sätter oss ner, vi lägger in en beställning. Vi säger att vi tar en förrätt också. Det var kanske lite mycket fel. Men vi tar en förrätt, får in den, käkar den. Och sen händer ingenting. Hur länge satt vi där efter vi hade lagt vår beställning? Och vi satt ju en timme säkert och väntade bara på mat.
Eller var det så länge? Alltså, jag vet inte om det var så länge, men efter förrätten så tror jag vi satt i alla fall 40 minuter utan att...
Ja, men efter förrätten 40 minuter, men från att vi satt oss ner så var det minst en timme.
Ja, det är sant.
Och jag tycker att göra liksom ett par stekar ska fan inte ta så lång tid. Jag pratade med min restaurang.
Vad var det beställde?
Ja, men varsin stek bara. Han sa att det där ska ta 12 minuter att göra. Liksom. Resten är bara väntetid för att man ska hinna liksom äta upp sin förrätt och sådär. Men i alla fall, vi satt där en timme. När det är 10 minuter kvar tills bion börjar så tar Niklas på sig sin chefsmössa. Och traskar iväg till köket. Säger han, du, ditt lilla snöre, vi vill makulera köpet, vi hinner inte käka. Och hon säger, jag ska kolla om det går. Och du, kolla om det går, fan, det är klart det går. Så går hon iväg och kommer tillbaka och säger, ja, er mat står klar nu om ni vill ha den. Bara, nej, vi vill inte ha den. Vi ska vara på bio om 10 minuter för helvete. Vi väntar en timme, vad fan tänker du mitt jävla? Ja.
Det var inte jag som sa det, det var Thomas som sa det, tror jag.
Ja, han flippade. Han var utom sig.
Han var så arg.
Nu vill jag höra vem som är arg. Vem som var argast.
Ja, nej, det var inte riktigt. Vi höll det mest inombords.
Thomas hade tagit en öl, så han var väl lite mer så här bestämd. Vi kan nog betala det snabbt.
Ja, precis. Så vi kom därifrån med en förrätt i oss och ingenting mer. Ja. Så, nej, fan, en timme och sitta och vänta.
Fick ni betala för huvudmaten då?
Ja, vi fick.
Nej, vi behövde inte göra det.
Men inte den inte fick. Mm. Det är så jävla
billigt. What a nice story. Jag tror våra lyssnare älskade den.
Vi vill bara ha det sagt att liksom, ta en lärdom av det här, kids. Gå inte på Jensen.
Liksom, gå allting till Jensen på Sergelgången. Jag kommer ihåg, jag var med min flickvän på den vid Vasagatan. Där fick vi mat direkt. Och det var en fullsatt restaurang. Först fick vi vänta en halvtimme för att sitta för att det var så fullt. Men ändå så fick vi mat direkt. Här var det ju halvfullt.
Ja, nu går vi vidare. Jag är så jävla trött.
Men jag bara säger, vi kottar Jensen på
Sergelgången.
Släpp det nu. Tjysch. Ja, fint, ja, eller?
Ska vi... Från att prata om mat ska vi prata om en riktig feast-måltid. Festmåltid.
Segwayen som mästare.
Är det den sämsta segwayen i mannaminnen?
Nej, det är en
klockan. Tack. Ska jag ta det? Nej, Tommy, det där får du ta. Det är din show här. Men feast, du har faktiskt sett hela trilogin. Vi har bara sett
ni har sett de två första filmerna.
Nej, ja. Bara första.
Första filmen.
Ja. Ja, jag har sett i alla fall.
Ja. Fis är väl någon slags, bara för att hålla det kort, det är väl någon slags skräckkomedi som är, man kan väl säga att kort och gott är väl en slags laddning mellan Från Dusk Till Dawn och Braindead. Kort och gott handlar väl första filmen, hela trilogin hör ihop med varandra, så de är ju inte fristående, så jag tycker man ska se dem i kronologisk ordning. Och första filmen handlar ju om att en bar någonstans mitt, inte i öknen, men det är väl någonstans en liten håla någonstans på söder. Vad heter det nu? En sån här drive-in bar nästan känns som.
Ja, det är väl ett in liksom. Det är väl, det är väl som ett värdshus.
Ja, precis. Ett bordell. Nutida bordell kan man väl säga. I alla fall, där är det en massa personer som samlas upp för att både dricka och lagt upp eller någonting. Och helt plötsligt så kommer för monster som tar livet av de här personerna en efter en. Superblodig och jävligt våldsam. Det som gör den här filmen rätt så genuin är att man inte kan... Vi pratade om det förra avsnittet med om den här Deep Blue Sea-filmen, att man inte vet liksom... Vem som är huvudkaraktären?
I den andan så tänker jag bara säga, kolla inte på trailern innan senare filmen. För trailerna spoilar så jävla mycket.
Okej, okay. Ja, jag kollade inte på trailern på den här filmen.
Nej, bra. Fast, nej. Alltså, det som är grejen med den här filmen, man har ingen aning om vem som kommer dö först. Vilket ökar spänningen så jävla mycket. För att, men trailern spoilar direkt, så kolla inte på den.
Alltså det som är så kul, jag vet inte, jag hade skitkul när jag såg den här. För jag tror för det första att det skulle bara vara en sån här skräckfilm att...
Mm.
Ja, men att det är en tjej och en kille som kommer att överleva i slutet liksom i nöd och näppe, ja. Liksom. Men det här var ju typ, ja men jag tycker det var rätt bra beskrivning, så här, en slags blandning mellan From Dusk Till Dawn med och Braindead, någon slags splatterkomedi.
Ja.
Fast kanske lite seriösare.
Men ändå med så här riktigt bra självdistans liksom.
Ja.
Första, alltså introsekvensen är typ en av de skönaste introsekvenserna jag har sett liksom. När de presenterar, ja, alla karaktärer, man, det var faktiskt riktigt snyggt.
Man får upp i någon slags, alla liksom Guy Pearce-liknande, att det blir någon slags freeze frame på en karaktär. Och så får man upp namn och så får man fram någon slags skills eller vad de har någon slags.
Ja.
Och till exempel Jason Mewes som gör en cameo. Story, typ såhär, han var ju drogmissbrukare. Och särskilt under den här tiden när filmen spelades in, så står det någon slags såhär, levt alldeles för länge för sitt eget bästa typ. Och sen dör ju han efter typ 2 minuter. Men roliga är ju också att när det kommer in en kille i den här baren, så är det såhär, shit, vi måste liksom...
Nu spoilade du.
Ja, men det är ju fan inte spoiler. Det är ju fan inte film. Nu får man liksom en ton på hur fan vad den går för.
Ja, jag vet inte. Jag ville helst att ni publiken skulle få uppleva det själva. Har ni klagomål, mejla oss på...
Ja, men jag flipar bort det där skitet. Nu får du fan hålla käften. Säg vad du tyckte om den istället. Nu börjar jag gå och lägga mig.
Jag tycker det var skitbra, just för att man inte vet vad som ska hända. Men nu vet man vad som ska...
Niklas, du tycker ingenting.
Jag är helt mållös. Nej, men jag hade också kul. Jag tycker också att typ de första 10 minuterna är de bästa i filmen. Jag gillar att den är så jäkla köttig och verkligen så här. Ja, det är så slämmigt. Man hör verkligen så här när man sitter med hörlurarna på sig och sen bara liksom den döda monstern.
Väldigt splattrig.
Väldigt splattrig, som det ska vara.
Mm. Alltså det är väldigt mycket så att det där är fel. Det där kan man fan inte ha med i en film.
Ja, typ så. Ja. Typ såhär askar i ögonen. Ögon.
Ja, jag tänker skräck. Mer på
det är en våldtäktsscen. Tänk på
just. Ja. det är väldigt grafiskt. Och det, jag kommer, vi satt och kollade på det. Jag satt och garvade och min flickvän satt bara och gapade och bara, ursäkta.
Är det den här Tommy som har rekommenderat den här filmen?
Ja.
Jag tycker de två
hoppade på ursäkta och så sa det där måste vi testa.
Tusen.
No,
i alla fall, jag såg de två andra filmerna också. Jag tycker man lätt ska se dem. Trean är väl kanske inte lika bra, men jag tycker tvåan håller tvåan är skitbra, för då är det dvärgar med och man
för då är det dvärgar med.
Nej, men de är helt roliga dvärgarna. Det är typ någonting de får, alltså den är ju helt rolig den här filmen. För det är någonting de ska försöka ta sig från ett tak till ett annat tak i andra filmen. Och så jag tänkte, hur fan ska vi göra det? Ja, men vi bygger en katapult och så börjar de skicka iväg dvärgarna med katapulterna.
Nobody tosses a dwarf. We're gonna shoot it through a cannon. Okay.
En försmak på The Hobbit här kanske med den här dvärgarna. Mycket slapstick.
Men det som är kul
är... Är det samma team som har gjort alla tre filmer?
Ja, men det är samma regissör. Alltså, det här är ju någon kompis till Matt Damon och Ben Affleck. De är ju producenter. Så han som har gjort den här, han ska ju regissera, eller han har ju regisserat, den kommer ju ut snart, ju, nya Pariah-filmen. 3DD, som den heter. Så nu ser jag fram emot den nya Pariah-filmen.
Mm. Ja, har du sett den första?
Ja, det har jag. Jag tycker om den väldigt mycket.
Ja.
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 Fis. Med det sagt, jag måste bara lägga in en parentes på de där dvärgarna. De där två dvärgarna är mexikaner också, tycker jag är ännu roligare.
Jag ser hur de flyger genom luften där med en stor mustasch som breder och skjuter så här. Arriba, arriba, arriba.
Lite polke.
Oj, 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 oj.
Nej, men de är hur awesome som helst, riktigt så här badass, ser de. De är wrestlare.
Så wrestlare,
wrestlare, och så har de med sig sin farmor också, så det är rätt
kul. Hela familjen.
Ja. Jag tycker man ska lätt se. Hur ska ni göra? Ska ni se 203 också?
Ja, det.
Då får vi ha en kanske nästa vecka då, vad ni tyckte om det.
Mm. Ja.
Hur som helst, ska vi gå på dagens storfilm, eller hur man nu ska kalla. Niklas har skrivit huvudstory i manuset här.
Kör själv.
Och vilket, vad är det då? Vad heter filmen?
We need to talk about Kevin.
Mm.
Vad handlar den om då?
Ja.
Ja. Berätta, Niklas.
Shit! Åkte jag på den igen. Den här filmen, den växelklipper mellan nutid och dåtid då, kan man säga. Dåtid får man följa en familj, mamma och pappa, som får en liten son som heter Kevin, som visar sig vara en riktigt elak unge. Särskilt, eller han är elak mot mamman, men så fort pappan är närvarande, då liksom uppför han sig helt annorlunda, så här, som en schysst kille typ. Medan mamman, han liksom psykar henne hela tiden och gör så här dumma grejer, typ så här, slänger smörgåsar på golvet och så här. Eller det är för sig rätt normalt beteende för barn, kan jag tänka mig. Men han är liksom...
Men man ser på bara det när hon är.
Ja, precis. Bara när hon är där. Och han typ förstör hennes rum genom att klottra ner det typ. Och
okay, det
låter, han psykar henne på något sätt. Nu låter det som det är bara små bussträck som jag drar upp här. Men han är ju... Man ser ju direkt i hans blick att det är någonting fel här liksom. Han liksom... Han är så distanserad på något sätt från mamman. Och att det är en dålig stämning. Och sen så får man också se då nutid, den här mamman. Hon går omkring och lever något slags liv. Men hon är typ hatad av alla typ så här. Alla så här tittar på henne typ. Folk slår henne när hon går på stan. Folk så här, ja, förstör henne. De föraktar henne helt enkelt. Och då sitter hon och frågar sig varför. Vad är det som har hänt? Det är någonting som har liksom, ja, gått snett här. Sen vet jag inte hur mycket man ska säga om filmen utan att förstöra. Vi kan ju säga direkt att man ska inte gå in och läsa på Wikipedia eller IMDb om den här filmen, tycker jag.
Nej,
jag tycker inte trailern heller. Jag tycker trailern spoilade också faktiskt.
Ja, det finns ju massor med olika. Ja, skitsamma. Nej, men
jag håller inte riktigt med, för att jag läste ju vad det var för någonting. Så att jag gick in med den informationen när jag såg den. Och jag säger att jag vet inte om det gjorde det filmen sämre, för att jag tycker nästan det gjorde bättre, eftersom jag visste liksom vad allting går ut på, så tänkte jag ju mer på liksom, det gjorde mer för karaktären när folk gick runt och hatade henne.
Alltså jag tycker att det roliga med filmen är att det förlorar liksom det som är, för man går ju runt och undrar vad är det som har hänt och varför.
Mm. Det är en pusselbit i taget som läggs ihop liksom till det.
Ja, verkligen. Man får ju historien klarnar ju allt mer innan då slutet.
Ja, jag tror säkert det blir en helt annan film om man inte har läst någonting om den. Det tror jag definitivt.
För bara säga till våra lyssnare, bara varna mig en gång till. Alltså om man går in på Wikipedia och kollar upp den här filmen, när novellen står redan efter typ så här första eller andra meningen typ hur filmen slutar liksom, själva
IMDb är det första meningen.
Är det så?
Vill man inte veta så ska man definitivt inte gå in på IMDb eller någonting.
Ja.
Och inte kolla någon trailer.
Ja, nu är jag inne på IMDb, fan det är helt sjukt egentligen. Ja. Nej, gå inte in på IMDb. Köp, hyr, pratat åt Kevin. Men den är helt intressant på många, jag tycker säkert när man följer, man följer ju den här mamman gör mig hela tiden, hon är ju med nästan varje scen ju. Mm. Man märker att hon blir ju bara mer och mer tokig. På grund av ja, den här ungen som hon har som psykar henne på olika sätt. Vad säger ni om skådespeleriet då?
Jag tycker det var riktigt jävla bra. Det var lite udda att se John C. Reilly i en sån här roll. Dock gör han det väldigt bra. Han har en rätt liten roll, men han gör den helt okej. Okay. Skådespelaren som spelar pojken i...
Femårsåldern? Tonårsåldern?
Nej, Ja, han, jag tänkte bara nämna han som spelar honom i, jag måste säga, nutid. Mm. Eller tonårs Kevin, Ezra Miller. Han kändes på något sätt, jag vet inte, jag får lite såhär Cillian Murphy. Han känns som en ung Cillian Murphy, tycker jag.
Okay.
Han gjorde sin roll riktigt bra, han var riktigt creepy. Mm. Vad tycker ni om hans skådespelning? Så jag tycker han var riktigt bra.
Det var bra, han var lite för snygg för min smak.
Jag tycker det ärdade lite till grejen, just att eftersom man är så liksom så smart och så psykar sin mamma väldigt så psykologiskt, det ärdar lite av the creepiness att han är så snygg liksom, så för att folk som ser honom utifrån ser ju bara liksom en snygg tonåring.
Väldigt självsäker, narcissistisk skitung.
Uh-huh.
Men då tycker jag heller att han som spelar Kevin under såhär, trots åldern kan man väl säga att det är.
Han var också riktigt jävla bra.
Han var riktigt bra. Det finns en scen när mamman leker med Kevin. Bara, de har någon slags boll de håller på att bolla fram och tillbaks med varandra. Ja. Och har någon slags sjukt, jag vet inte hur de har gjort det i liksom, regi eller någonting sånt där. För han har en så sjukt jävla läskigt ansikte och bara stirrar på en helt såhär. Han säger ju ingenting eller någonting. Han bara stirrar på henne typ såhär. Ni jävla fitta typ ungefär ser ut som. Riktigt vidrigt är det, den scenen alltså.
Ja, han är riktigt sjuk. Han är också bra för att han flippar ju. Vi sa ju det att han byter liksom personligheten så fort pappan kommer hem.
Ja.
Och det är någon scen när han står och pratar med sin mamma. Och så psykar henne liksom såhär, och ser såhär riktigt jävla ond ut. Och så hör man hur dörren öppnas. Och direkt så kommer det här leendet liksom, och bara, hej pappa, hur var du på jobbet? Och han gör riktigt bra att spela sådana två olika roller i samma scen, trots att han är så ung liksom.
Sen känner jag att vi måste prata om soundtracket.
Kevin.
Mm. Det är Johnny Greenwood från Radiohead som har scorat den här filmen. Han gjorde även musiken till There Will Be Blood och Norwegian Wood. Jag tycker musiken är väldigt så här, creepy också. Det är väldigt speciell känsla i det. Så här, gitarrer så här, som låter så här, lite skeva på något sätt. Och så i en scen
Radiohead.
Så... Ja, Radiohead. Typ. Det är någon scen där liksom, det här soundtracket har ju legat lite, dykt upp lite här var i filmen. Och så i en scen så åker mamman och sonen bil. Och så hörs det här soundtracket och säger sonen så här bara, I don't like this, turn it off. Så stänger hon av musiken. Som har lyssnat på sin bil. Och lite sån rolig scen.
Då spelar det traditionell kinesisk.
Är det så det är?
Ja, i den scenen så är det klassisk kinesisk musik. För att mamman jobbar ju som så här, rete.
Agent.
Precis. Så att hon liksom, hon gillar att resa sådär typ såhär. Så att hon sitter och lyssnar lite på sin musik. Och så är den här ungen som säger
fast det är det som är så kul med den här filmen också. För den lämnar så mycket luckor också. Som händer... Det händer ju saker som liksom så här, vad kan man säga, jump cuts blir nästan. Nu kanske jag liksom har fel här, men vet man att hon jobbar som reseledare i början? Det är väl i sån fall efter?
Ja, det gör man.
Okej.
Okay. Man får ju se henne på sitt första kontor där hon jobbar.
Får man det? Det kommer inte jag ihåg.
Nej, inte heller. Men jag tänkte på John C. Reillys jobb. De säger ju aldrig det liksom subtitelt. Det är någonting du gissar dig fram liksom. För de är ju väldigt förmögna, antar man, eftersom de bor i sina slags sjukt stort hus. Och han jobbar ju tydligen med någonting. Eftersom hon är ju en slags hemmafru har hon blivit. Det hon ju efter hon skaffar Kevin.
Ja.
Mm. Ja. Och vad han jobbar med liksom, det säger de inte, men om man lyssnar på dialogerna och ser vad liksom han bär och sånt där, så kan man liksom gissa sig fram till vad han jobbar med. Jag tycker den filmen har hjälpt mycket snyggt sådana saker. Det är ju, fan, det händer en sak med deras dotter också. Och helt plötsligt blir det helt svart och sen helt plötsligt är det en scen på sjukhuset. Och man vet inte vad som har hänt liksom de veckorna liksom mellan de där två klippen liksom. Utan man vet bara att okej, någonting har hänt som de har hamnat på sjukhuset och sen... lämnas man bara med lite små ledtrådar som man kan pussla ihop om man liksom är med i filmen.
Den här filmen har sjukt snyggt foto. Grymt bra skådespelare, bra regi, grymt soundtrack. Jävligt välskriven. Definitivt enligt mig en av de bästa filmerna 2011. Dock så är den så tung att det är lite självplågeri att se den här filmen. Den är definitivt sjukt bra och man borde nästan se den. Man ska fan vara beredd på att vill man må bra ska man nog inte se den här filmen.
Nej, jag håller med. Jag tycker en perfekt psykologisk thriller. Det är så här de ska vara faktiskt. Den är skitspännande hela tiden.
Ja, den är riktigt
från början
cool.
till slut faktiskt. Den går ju, den har en jämn nivå, den sackar aldrig ner och den håller samma tempo hela tiden tycker jag.
Mm, ja, jag tycker den blir ju bara bättre och bättre ju mer man fattar liksom vad som
händer.
Och desto
mer och mer vidare blir det då.
Ja, jo, precis. Den blir bara tyngre.
Men jag gillar att hon lyckas göra det så skickligt, den här regissören. Att hon lyckas ha den här balansen. Att man vet ju inte om det är mamman som liksom överdriver eller om hennes son är liksom psykiskt sjuk. För man ser ju bara från det från mammans perspektiv. Så man börjar liksom tänka sig, shit, jag håller hon på att liksom tappa... För man märker liksom i början av filmen att hon vill ju inte ha det här barnet liksom. Och det är lite för tidigt för henne. Att hon ångrar ju sig efter liksom födelsen. Och att det ligger lite på henne.
Vad fan heter regissör? Vi måste nämna hennes namn. För att hon är riktigt så duktig. Vad fan heter hon?
Lynne Ramsay. Nu kanske jag rate på hennes namn där. Lynne Ramsay. Tror jag man uttalar. Eller Lynne Ramsay.
Lynne
Ramsay. Lynne Ramsay.
Men det är väl hennes. Det här är väl en underfilm eller någonting. Men hon är riktigt jävla duktig. Men som sagt, vill du se en feel good film så skippar du nog.
Där har vi ju samma kategori som Gustav Sands Elephant och nästan samma där jobbiga.
Dear Zachary.
Ja, men verkligen. Ska vi, ja, vi behöver inte säga så mycket. Fan, gå, köp den, se den så fort du kan. Alltså. Det är ju en av 2011s bästa filmer enligt mig. I Nio.
Ja, definitivt en av de bästa filmerna. Rent filmmässigt om man tänker så, men... Rent emotionellt så är jag vet inte, den var fan tunga. Jag mådde lite dåligt när jag såg den.
Men den är inte indie tung, den är inte tung på sånt där.
Nej, den är bara tung, alltså rent där känslomässigt. Den är väldigt tung, alltså psykiskt, rent psykiskt.
Ja.
Den är väldigt, väldigt tung. Det är inte, och då menar jag inte tung som den här filmen var så jävla tung, alltså shit. utan alltså det är väldigt känslomässigt. Under hela filmen. Och är man känslig för sånt så kanske man ska kolla på någonting
annat. Ja, och Niklas då?
Jo, men jag håller med föregående talare att det är verkligen ingenting för alla. Men en sjukt bra film, nevertheless. Så gå och se den.
Den får fan full point den här filmen alltså.
Ja.
Nice.
Den gör ju allting bra som en bra film ska göra. Den tilltalar liksom på alla sätt. Audiovisuellt, visuellt, alltså känslomässigt. Den griper just fan, den är inte tom någonstans.
Den här ska ni se på första dejten med en tjej eller kille.
Eller vi ser när ni är gravid.
Aha. Kom hem till mig så ska vi se på en liten schysst rulle så tar du fram den här filmen. Du har fan hela kvällen efter.
Du kan också använda den här som tar dagen efter piller. Liksom, såhär, när någon säger typ såhär, jag har någonting att berätta, jag är gravid. Då proppar du bara in den här och säger, är du verkligen säker på det? Sponsrad av.
Nej, kanonbra film. Men hörni, ska vi ta en liten bensträckare så får Niklas jocka lite ny musik.
Oh yeah, pop up for the glow show. Yeah, we down here on the ground. Yeah, we up, 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 up. Yeah, we up, up, up in the clouds. Yeah, we up. Yeah, we up. Yeah, we up.
Bye.
välkomna tillbaka, mina kära lyssnare. Det lät inte krystat, men ja. Jag tänkte att vi kör igång då på direkt med veckans filmquiz. Trailerquiz heter det, kom på. Då kör vi! I notice you have three X's on the back of your neck. That's a poster that you're looking at three stripes. Grand Theft Auto, Reckless Endangerment, and that little bridge kind of wheel. But if you do what I want, I'll make all your criminal transgressions go away. I don't know who you think you're playing with. I don't play this game. Emilio. This is your... Ja, oj. Jag var inne i trailern så jag kunde inte höra. Hallå? Italian boy.
Det lät som en Vin Diesel och bilar, så att The Fast and the Furious.
Nej.
Fuck.
Då fortsätter vi då. The chance to pay back
your Uncle Sam. Niklas.
Ja.
Triple X.
Ja!
Fuck.
Som de sa i början av trailern, men ni kanske inte hörde det.
Ni missade.
Jag tänkte bara, jag kommer inte ihåg att Samuel L. Jackson var med i The Fast and the Furious. Men
nej.
Go for it. Fan, jävla fitta.
Ja, Niklas leder som vanligt.
Ja.
Ska vi gå vidare och rekommendera någonting sen avslutar vi det här skitet?
Ja, nu är jag fan klar att gå och lägga.
Ja.
Niklas, vad har du rekommenderat?
Ja. Jag var och såg ett band nyligen på Debaser Medis här i Stockholm. Ett väldigt hypad svensk popduo som heter Nicky and the Dove. De tippas av många bli Sveriges nästa musikexport, helt enkelt. Det är en tjej och en kille som spelar lite, det låter lite som en blandning av kanske jag, Björk och Kate Bush. Väldigt modernt, väldigt snygg popmusik. De har en EP ute, ska komma en ett album i vår. Jäkligt bra live också. De har en låt som heter The Drummer. Och den tycker jag att man ska kolla upp till att börja med. Så man gillar det?
Nej.
Jag tänker rekommendera ett spel som jag tycker att alla ska testa. Det är Star Wars The Old Republic.
Oh!
MMO från BioWare. Som jag började köra igår. Så att jag har inte kommit så jättelångt. Men av allt jag har sett hittills så... verkar riktigt, riktigt jävla lovande.
Jag trodde du skulle vänta på mig och Niklas så vi kör samtidigt.
Det vet jag inte att jag har lovat. Men kom igen grabbar, come at me bros. Nej men så det, fan, jag rekommenderar det till er nu.
Vad är månadskostnaden för det där då?
Månadskostnaden är 119 spänn om du köper igenom dem. Men jag tror jag kollar på prisjakt. Så tror jag man kan få ner till 109 eller någonting om man köper så här spelkuponger istället för subscription. Så, men räkna med 120 spänn i månaden.
Och det är typ hur avsnitt som helst.
När jag har sagt det förut att vi borde bara låta BioWare göra de nya Star Wars-filmerna. Så liksom George Lucas, take a seat. Du har gjort ditt. De här snubbarna gör det så jävla mycket bättre. Bara liksom introfilmerna och så. Alltså, det är helt sjukt. Jag satt med ett flin på läpparna när introtexterna går igång. Alltså, det här är så sjukt mycket bättre än... Nej, det är bra. Det är riktigt bra. Som sagt, jag har inte fått mig in mer än kanske 2-3 speltimmar hittills. Men nej. Bara av dem har liksom det jag sett hittills av universumet. Så det här kommer att vara så episkt.
Kan det sent här borta, men ja, men jag måste ha det. Tack för mig då. Jag tänkte rekommendera om en iPhone-app. När jag var hemma i Sverige i somras så var vi hemma hos dig, Niklas, och spelade här Buzz, ett quizspel till PlayStation. Hjälpt mycket. Och jag vet inte, jag älskar quizspel, så jag har ju alltid velat ha ett eget liksom portabelt quizspel. Så jag hittade det för ett MovieCat, men nu hittade jag lite mer varierande frågor. Det är 12 000 frågor. Det är svensk quizspel. Det heter Exquisit. Heter det. Exquisit. Där du kan spela själv eller ska du spela upp till 5 stycken polare. Och det är ju, ja, det är sjukt varierande frågor. Allt från film, tv, vetenskap, sport, musik och allting. Riktigt kul att sitta. Jag spelar ju själv bara med. Jag har ingen svenska jag kan spela med. Men det är hur kul som helst. Men jag tror det här är också kul att spela med andra också. Jag kör lite på tunnelbanan.
Kostar det pengar?
Ja, det gör ju det. Jag tror det går på 22 kronor. Men alltså, 12 000... Ja, men det är verkligen. Det är perfekt om man... Om man måste sin polare på tunnelbanan. Alltså, man kör, man kan ju bestämma hur många pengar man ska köra till. Men liksom, först till fem är perfekt, liksom. Så kör man ju bara på random på frågorna. Så. Ja, det är kul.
Mm.
Får man spendera. Det rekommenderar jag. Ja. Och med det sagt... Vad har vi, vad kan vi lova till nästa vecka?
Nästa vecka blir ett specialavsnitt när vi kommer att prata om de 10 filmerna som vi gillade bäst från år 2011. Frågan är om vi inte samtidigt ska blicka framåt mot 2012 också.
Det tycker jag vi ska göra.
Säga vad vi hoppas mest.
Ja, det vi hoppas mest på. Och sen tänkte du väl säga, Tommy, att vi ska gå igenom våra bästa, eller våra stora besvikelser också.
Ja, årets sämsta film och årets största besvikelse är alltid kul att kröna.
Mm, så ni får jättegärna skicka in tips och era egna nomineringar till oss på Twitter och på vår Gmail.
Vad har vi för Twitter-account då?
Niklas.
Nu har vi ett Tnepod är väl bara.
Ja.
T-N-E-P-O.
Gå in där och så skriver ni hur duktiga eller hur jävla värdelösa vi är. Sen kan ni gå in på iTunes också och slänga in några stjärnor om ni känner för det. Eller jo, men fan gör det. Det har ni fan. Vi får ju det här gratis. Ja. Ja. Vi ses. Nu hör jag att musiken börjar tona ut här. Ja.
Säg det här.